har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nybryggt kaffe, vad härligt. Gunnar häller upp vatten i sitt glas. Vi är redo. Kära underbara lyssnare, ni är varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto. Vi brukar ju säga det, det har gått nästan lite inflation i att vi säger att det är ett fantastiskt avsnitt. Men jag tror att det är så även idag.
Ja, ett väldigt djuplodande avsnitt hoppas jag på i alla fall.
Jag har ju hållit på och tjatat i evigheter, ska jag nästan säga, på att få till en två bad jag om, inte en.
Nej, utan två.
Två, ja. Riktiga fördjupningsavsnitt i NFTs. Och tiden är kommen.
Ja, som man sår ska man skörda eller någonting, jag vet inte. Men det ska vi försöka ordna nu. Det här är det första. Vi hoppas vi kunna ta dig som lyssnare liksom från... Vi pratar ju ofta om det här med kaninhålet, att man gräver ner sig i det. Liksom, så här. Men vi hoppas kunna ta dig från, verkligen från markytan och de första liksom skrapen mot jordytan. Och sen så hela vägen ner så djupt det bara går.
Ja, och sen upp igen.
Vi får se.
I ljuset. Nej, men vi ville göra någon slags NFT A till Ö, där vi hoppas att ni ska förstå allt om NFT. Så det gäller även för oss själva. Även om vi kan en del så finns det så mycket som vi inte har koll på. Men därav de här avsnitten då. Idag med hela två gäster.
Nytt rekord.
Nytt rekord.
Ja.
Hur mår du förresten?
Jo, jag mår bra. Jag har inte skitmycket nytt att komma med, om jag ska helt ärlig. Hur mår du?
Jag har inte heller jättemycket. Jag har mustasch, det är väl det nya jag har att komma med.
Ja?
Jag är inte helt säker på att det är bra. Alltså.
Nej, den är ju... man ser att du är i början av din mustaschresa.
Jag tror att jag är typ klar.
Är du klar? Oj, förlåt, det var verkligen inte meningen att komma med en sån. Det lät verkligen som en backhanded compliment.
Jag ser mig själv i spegeln och jag är inte helt sådär. Och det blev inte bättre av att min tjej, först tänkte jag, det här är en komplimang. För hon sa, you look like a movie star, sa hon till mig.
Det är ju väldigt snällt.
Ja, det var det. Tills det visade sig att den movie staren var Ron Jeremy tydligen då. Och jag tänker inte säga vad han jobbar med för typ av film. Men eller googla inte det.
Googla absolut inte.
Nej, det är inte en komplimang.
Nej.
Men så att den här mustaschen kanske har ungefär en timme kvar i liv innan den försvinner faktiskt.
Är det Movember pre-November du håller på med?
Det är något sånt, säger vi.
Det är något sånt, säger vi.
Eller så är det en ålderskris, en tidig 50-årskris vid 47. Det ska bli väldigt kul att göra det här avsnittet. Två toppengäster som vi vill kasta oss över med våra frågor. Så nu tycker jag att vi kör igång.
Innan vi dyker ner på NFT ATÖ så har vi ju, det har ju fan hänt as mycket senaste veckan. Så det är väl, du får väl driva av ett svep, tycker jag.
Ja, då gör jag det. Vi börjar med glada nyheter för alla som äger Bitcoin. För The Kingcoin nådde ett all time high i torsdags då coinen snuddade vid $67,000. Bara i fredags så tradades Bitcoin till ett värde av nästan $1 miljard. Många tillskriver den här stora uppgången till godkännandet av amerikanska börsnoterade kryptofonder, så kallade ETF-er. Efter att ProShares blev först med att lansera en ETF förra veckan följde Valkyrie.
Valkyrie?
Valkyrie.
Kör vidare bara.
Okej, jag kör vidare. Tätt därefter och lanserade i fredags sin Bitcoin Strategy Fund. Av de internationella kortjättarna har Visa hittills varit den som visat störst intresse för krypto. Men nu går Mastercard ut med att de kommer erbjuda kryptofunktioner för alla sina banker, handlare och kunder. Mastercard jobbar i dagsläget med över 20 000 finansiella institutioner världen över och de jobbar på kort som både ska gå att använda med bitcoin samt att man ska få rewards. Den svenska finansinspektionen kommer att granska Safello och BTCX. Det inspektionen ska titta på är hur de två växlingstjänsterna följer penningtvättsregler. Finansinspektionen säger i ett pressmeddelande att kryptovalutor innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Christian Ander, som är grundare på BTCX och också sponsorer av De kallar oss krypto, säger på Twitter att han välkomnar granskningen. Att krypto har en inbyggd transparens och att granskningen bara kommer stärka bolagets koppling till de finansiella marknaderna. Tom Brady, världens kändaste amerikanska fotbollsspelare, gjorde i veckan sin 600:e touchdown-passning. Bollen försvann upp på läktaren och när fanet Byron Kennedy lämnade tillbaka bollen till Brady blev han rikligt belönad. Förutom säsongsbiljetter och merch fick nämligen Kennedy en bitcoin av Brady. Med andra ord betalade Brady drygt en halv miljon kronor för den historiska bollen. Ja, men då så. Nu ska vi äntligen då börja med att reda ut grunderna för NFTs. Tillsammans med en person som själv är djupt insyltad i NFT-världen. Så insyltad att han själv både har köpt och skapat tiotusentals NFT-er. Vi säger varmt välkommen till studion, Anders Björk.
Woo! Tack så mycket, kul att vara här.
Väldigt kul att ha dig här. Över 10 000 NFT som vi började där. Hur du har varit med ett tag då?
Ja, eller både ja och nej. Alltså, i kryptovärlden så är månader är ju som år i vanliga världen.
Nästan
och,
decennier.
Ja, exakt. Och i maj förra året var väl första gången jag köpte NFTs på riktigt. Jag hade köpt någon innan, men det räknades inte riktigt. Och sen dess har jag vet inte hur många jag har köpt och sålt, men jag har väl en 15 000 kanske just nu.
Men är det här liksom din huvudsysselsättning? Eller är det liksom din titel? Står det liksom Anders Björk, NFT King typ? Eller?
Jag ändrade faktiskt min LinkedIn i förrgår till NFT-konsult.
Ah, ja, snyggt.
Så ja, lite. Men nej, det är inte min sysselsättning. Jag är systemadministratör för blockkedjor och API-er och håller på med lite community management och liknande saker i olika kryptoprojekt.
Du är ju, med andra ord så kan man säga att du tror rätt hårt på NFT. Det är inte en fluga och en trend som kommer försvinna bort.
Absolut inte. Mycket av det som säljs idag är absolut en trend. NFT som koncept är någonting som är här för att stanna. Det är första gången vi någonsin kan verifiera någonting på nätet, en digital fil som autentisk, vilket är någonting nytt.
Ska vi bara liksom i då liksom hyperpedagogikens namn ta det här liksom sjukt mycket så från början och från grunden då liksom så här. Vad är en NFT för någonting liksom för dig?
Enkelt så är det en fil med en tidsstämpel på. Tidsstämpeln bestämmer när den är skapad och då kan man verifiera i vilken ordning den gjordes på en blockkedja. Och sen har den fått en unik hash, vilket är en samling av bokstäver och siffror som gör att då kan vi verifiera att den har den här hashen och den har den här tidsstämpeln och då vet vi när den är skapad och av vem som den är skapad. Och då kan vi verifiera den här filen eller bilden eller filmen eller item i ett spel eller vad det nu må vara, kan vi verifiera med hjälp av den här hashen och tidsstämpeln.
Ja, är det så du brukar beskriva också, Mårten? Det är en hash.
Nej, det är lustigt faktiskt, det är exakt så jag brukar beskriva det. Nej, jag är inte riktigt lika insyltad men liksom, slash kunnig.
Är det för förenklat att säga att det är så här, det är någonting som finns digitalt som man har gjort unikt genom att skapa ett ägande bevis på en blockkedja? Är det liksom för basic eller är det ändå typ ganska nära sanningen?
Ja, men det är väl lite, men om vi då tar det till hur man verifierar konst så måste någon expert gå in och kolla, är den här verkligen den äkta? Och så kanske det är en kopia. Med hjälp av den här tidsstämpeln och den här raden av bokstäver och siffror som vi kallar för en hash. Där man tar alla de här bitarna av en NFT som är ettor och nollor och så samlar man dem och så blir det en exakt rad av bokstäver och siffror. Och om man ändrar en etta eller nolla i den här bilden eller filmen eller någonting och gör en kopia eller gör en annorlunda så får en annan hash. Och det går inte att göra då. Så du kan verifiera den med hjälp av när den skapades och av vem den skapades. Och då kan du verifiera den här nyckeln som användes för att skapa den. Så kan det vara från ett stort företag eller ett varumärke eller en konstnär. Och så kan den personen säga, ja men allt som är skapat av den här nyckeln är mitt. Och då vet alla att den här nyckeln skapar unika konster eller unika delar till ett spel eller vad det nu må vara av den konstnären eller skaparen.
Kryptoskolan repetition. Vad är en NFT? En av de bästa sakerna med internet och datorer är att man kan göra perfekta kopior av filer och dela saker i oändlighet. Det här är ju väldigt bra om du vill dela typ en PDF med någon. Personen du skickar PDFen till får verkligen den PDFen. Men om du till exempel är konstnär och vill sälja ditt unika konstverk så är det kanske inte superbra att din konst går att dela perfekt och gratis för alltid. NFT:er, non-fungible tokens, är en lösning på det. Genom att skriva in unika digitala ägarbevis på blockkedjan så kan du bevisa att det är just du som äger just det här konstverket. Verket går då från att vara fungible, utbytbart, till non-fungible, icke utbytbart. Och den här tekniken kan användas för mycket annat än konst också. Allt från dataspel till fastighetsregister kan göras till NFT:er, men konst är fortfarande det vanligaste. I princip vem som helst kan skapa eller minta en NFT och verken säljs på stora plattformar som OpenSea. NFT-teknik finns på flera olika blockkedjor, men Ethereum är den största.
Jag, bara för 4 dagar sedan så köpte jag NFTs ett nytt projekt som heter Farming Tales. Det är ett spel på en blockkedja där du odlar tomater och hönor och tar hand om dina får och grejer. Och den tänkte jag, okej, får man se hur lång tid det tar tills man får tillbaka sina pengar? Efter 4 dagar så har jag 3 gånger pengarna på dem. Och då stoppade jag in ganska mycket pengar. Och de säljs ju för många miljoner dollar varje dag, de här NFT-serna. Så du kan sälja och du kan köpa nya. Och de, så fort du lägger ut dem så går de ofta och säljs. För det är andra som vill komma in och köpa. Mm. Nu efter en tid i sådana här projekt så brukar hypen dö lite. Försäljningsvolymen går ner. Och då blir det lite svårare att göra sig av med vissa av de här gamla. Och om man lyssnar på Gary Vee som är en sån här sociala medieprofil. Så anser han att NFTs är en social symbol för framtiden där ungdomar och vuxna och barn kommer använda NFTs för att visa att de har varit med på någonting förut. Eller att det är en, lite som man visar sina samlarobjekt eller man är med i någonting coolt och vill ha nya kläder eller ny keps eller vad man nu må vara som man tycker är intressant när man är ungdom. Men nu kommer de ha i mobilen, så har de med sig och så har de alla sina NFTs. Kolla vad jag har för NFT, och så är man den coola killen för man har den här dyra NFTn som man köpte för $10 eller $100 som är mycket pengar för en ungdom, men sen har den gått upp i 10-100 gånger i pengarna och har kvar den.
This third thing, this Web3 NFT thing, it's going to capture the consumerization of assets and the stakes are high.
Så egentligen precis som man nu kommer det låta som jag är 2000
år gammal. Men
spelkulor.
Ja.
Alltså man stod ju och jämförde med dem och någon hade glaskulor och man hade stenkulor och olika färger och sen kom det dankar och massa annat och man blev så impad och sen blev det ju Game & Watch hade jag när man så här skulle rädda fallskärmshoppare och man hade 2 knappar. Kort sagt, det är egentligen samma sak här fast mycket mer avancerat och att tekniken har gått framåt. Men vi återigen vill visa upp vad vi äger och vi gör det då menar du på med våra mobiler till exempel eller klockor eller annat.
Exakt, och det görs ju redan med Fortnite. Om man backar några år så Fortnite, de sitter i skolan och jämför vilka skins de har fått och de har köpt med sina föräldrars pengar. Mm. Och den som har de coolaste skillsen är lite tuffare än de andra när de är inne i spelet. Och det är samma sak som kommer att hända med det här, och det är inte bara konst utan det kan vara allt möjligt. Du kan gå på en konsert och din biljett till konserten är en NFT och sen har du din här. Om 20 år så går du tillbaka och kollar, just jag var på den här konserten och kvar med en NFT.
Just det.
Och då kanske någon samlar på den och känner, ja men den här kan jag ju sälja. För att nu behöver jag lite pengar och den kanske inte är värd lika mycket som biljetten. Eller så är den värd mer för att den kanske kom med en cool bild som bara de som besökte konserten för 20 år sedan var med på.
Mm. Precis, eller det var motsvarande att se Beatles 63 typ.
Exakt, exakt. Ja. Och då får man den här unika som inte blir sämre med tiden. Vilket om du köper en biljett på någonting så pappret blir ju sämre och det är svårt att förvara de här väl. Och där har vi en stor del av den här samlingskulturen som jag innan jag börjar skrattar åt, för jag förstår inte anledningen varför man ska samla på någonting.
Nej.
Överhuvudtaget. Jag fattar inte, vem vill köpa en NFT? Vad är det som är roligt med att göra det här? Första NFT jag köpte...
Klipp till 15 000 NFTs.
exakt. Och första gången jag köpte så skrattade jag åt... Alltså jag fattar inte hur jag kan köpa det här packet av NFTs. Det är 30 stycken olika NFTs när jag öppnar den här. Och då vet jag inte om jag får en som är vanlig eller om den är sällsynt. Och så säljer jag den och någon vill ju köpa den här. Jag förstod inte överhuvudtaget i början.
Mm.
Och så tänkte jag, men nu har jag fått in mer pengar än vad jag började med. Så då köpte jag några nya och så öppnade jag dem och så sålde jag. Och sen såg jag, men vissa av de här marknadsplatserna gick det att hitta bättre pris på en andra, och så började jag köpa dem från där de var låg pris och så sålde jag dem där de var högre pris.
Så kallad retail arbitrage.
Exakt. Och då blev det jättekul precis, för då blev det en lek. Det är som att sitta och spela någonting, att ja, men se om jag kan få det här lilla övertaget av de andra och hitta det för bättre pris, och så är det någon annan som är intresserad av det. Och sen trullade jag vidare på nästa släpp av NFTs, och så satt man där i 18 månader senare och en helt annan värld än vad man någonsin trodde man skulle vara i.
Men hur resonerade du och hur resonerar du när du väl väljer vad du faktiskt köper för NFTs? För någonting som jag märker är att man blir fullständigt sönderbombad, och då är det liksom en blockkedja och det finns ju NFTs på så många olika blockkedjor. Hur tänker du när du väljer?
Förlåt, ska vi bara reda ut att det bara, om vi ska vara den här, ha den här pedagogiken kvar lite. Man kan ju alltså, NFT:er finns ju alltså på olika blockkedjor.
Yes.
Ska vi bara förklara hur det kan gå till ens? Liksom?
Ja, och det finns jättemånga olika blockkedjor. Det finns blockkedjor idag som är byggda specifikt för NFTs och för trade NFTs. Och det finns de som har höga förbrukningar av el, det finns de som har låga förbrukningar av el, det finns de som har höga transaktionskostnader, det finns de som har gratis transaktionskostnader. Och så finns det fördelar och nackdelar med vad det är för community bakom. På Ethereum så är folk beredda att betala lite högre summor för mer unika och få mängder NFTs. På Wax, vilket är en av de största spel-NFTs-plattformarna, är de mer villiga att betala en lägre summa men köpa många.
Ja, så det finns olika kedjor och där finns det olika liksom typer av NFT du kan köpa. Liksom, så. Ja, förlåt, tillbaka till din fråga.
Nej, men det är ingenting att be om ursäkt för. Det är jättebra, för tanken med det här NFT-specialerna, de två vi gör, är ju att man, när man har lyssnat klart så ska man kunna doktorera i NFT.
Vad skönt, ja.
Man ska kunna minta sin egna eller man ska kunna köpa och man ska veta var.
Yeah.
Det är väl en ambitionsnivå på de här avsnitten. Men tillbaka till frågan då. Hur du tänker när du väljer vad du köper. Och också då om det har förändrats någonting från dina första dagar till idag.
Helt klart har det förändrats. I början för bara 18 månader sedan så var det väldigt få släpp av NFTs. Så man hade tid att kolla på dem, man hade tid att se vad det var för någonting. Idag bara på Wax, en av blockkedjorna, inte Ethereum, inte Flow, inte Polygon, utan Wax är en av dem. Så släpps det någonstans mellan 3 och 10 olika släpp varje dag. Och det är omöjligt att hänga med på alla, och det är bara på en blockkedja. Sen har vi de här andra 20, 30, 40 blockkedjorna som vi inte har nämnt idag som också håller på med NFTs. Så vad jag gör är att jag kollar på teamet bakom, jag kollar på deras hemsida, jag kollar på deras roadmap. Jag försöker göra precis som man gör
en roadmap, paus.
Deras plan,
affärsplan kan man
exakt,
väl kalla det.
Ja, men deras plan för vad de har tänkt att göra framåt. Ja, det är deras roadmap. Exakt, ja. När de har tänkt att göra och vad de har tänkt att göra. Och vad är det för människor som jobbar bakom det? Precis som du skulle utvärdera ett företag, men du går inte in på deras publicerade tillgångar och inkomster, utan du kollar på vad de har gjort förut, de här personerna, och vad de gör framåt. Och om den här informationen är hemlig, vissa människor vill inte dela den här i kryptovärlden, vissa vill hålla den hemligt, så får jag en varningsflagga att det här kanske inte jag ska röra, för att då är det en stor risk att de kanske bara kommer hit nu för att släppa den här och tjäna pengar och sen kommer de försvinna. Och jag är mer intresserad av projekten som kommer hit för att göra någonting som är kul att hänga i, kul att göra, där de kommer och bygger någonting stort över kommande år. Och de är de som intresserar mig mer än de här som släpper ett projekt och försvinner.
Men en sak som jag tänker som du nämner också utifrån min extremt ringa erfarenhet av NFTs är ju, jag har köpt någon då där man får royalties och det är en passiv inkomst, då kan man tycka att ja, men det kanske blir bra på sikt. Men jag har också köpt saker och ting som där jag fick vara med och minta. Terrabulls då på Terra Lunas nätverk, och det var ju deras andra släpp efter Galactic Punk. Så då tänker man, okej, andra släppet lär fortfarande vara ganska så här, en raritet, och då finns det väl ett värde i den. Men jag har också köpt sådana här små pentroll och annat som jag tyckte var coola, men som förmodligen inte har hänt någonting med. Och det jag kanske då förbannar mig själv lite grann, även om det här är några stora pengar, så är ju det att men det bara blev en bild, om man ska vara krass, utan någon slags användningsområden. Och när jag hör dig prata om spel och sånt så låter det väldigt mycket roligare, därför att det är någonting som kan användas mer än att bara ligga in wallet. Och då, jag tänker ju fler användningsområden desto kanske attraktivare, eller?
Det är mycket roligare att ha någonting som du faktiskt kan använda. Och det som är kul med NFTs är att nu släpper ett spel några NFTs, eller en konstnär släpper dem. De här går att integrera i spel i framtiden. NFTs är någonting nytt som inte har gått att göra förut. Om du köper någonting till ett spel, eller om du köper ett spel och du får ett svärd i det, då finns det i det här svärdet. Efter det finns det aldrig mer att använda. Nu kan vem som helst skapa ett spel i framtiden och integrera dina NFTs från vilken blockkedja som helst. Det är bara att bygga lösningen uppe på. Och så kan de använda dina svärd som du har köpt för ett spel för 10 år sedan, och de går att använda igen om den här som släpper det nya spelet tycker att det här är intressant.
Mm. Ska vi ta tillbaka lite till grundkursdelen, A-kursen, själva skapandet. För nu har vi pratat liksom om konst, vi har pratat om samlarkort, vi har pratat om svärd i spel, som för övrigt ju alltid är din återkommande. Sån,
ja, jag har bara, det är mitt.
Och liksom, ja, men allt från så här rörliga grejer. Så här, kan man göra det här av i princip vad som helst? Hur gör man det? Kan jag göra en NFT? Vem kan göra en NFT? Liksom.
Vem som helst kan göra en NFT. Allt du behöver göra är att skapa en digital... ofta vill du ha någonting visuellt, så en bild, en video, en animering, någonting som du skapar. Det kan vara ett foto, det kan vara vad som helst som du får digitalt. Och det vanligaste är då att man laddar upp det på IPFS, vilket är egentligen bara en databas som finns uppe i molnen, där de hashar, de skapar den hashen vi pratade om förut. De skapar den baserat på din bild, och då får du en unik kopia. Så vem som helst kan ta den här hashen, och de kan generera exakt samma bild som du har använt. Vilket gör att även om du försvinner, även om om du laddar upp den på din webbserver och den kraschar, så är bilden borta. Men om du har laddat upp den här, så kan man generera tillbaka den med hjälp av hashen, och då kan man verifiera att den är äkta. Och om jag tar din bild och ritar ett rött streck på den, då får den ett nytt hash, för då har jag ändrat ettor och nollor i den.
Just det, så det är liksom en krypterad kodbit typ.
Exakt, ja. Och då tar du den och då har du laddat upp den, och då vet du att den finns i molnet. Om jag då köper en NFT för... Det fanns ju någon som köpte en Bored Ape nyss för $2.2 million, och då är jag kanske intresserad av att jag kanske ska ha den här bilden på min dator också. Ifall att den försvinner i framtiden från internet, så kan jag ladda upp den och få samma hash igen. Och då vet jag att det är exakt den bilden jag hade innan. Så om man då backar igen, om du ska skapa en NFT, så behöver du ha en digital fil, ofta en bild, video eller animering, som du laddar upp, och sen kopplar du den till NFT:n på den plattformen du vill skapa den på. Och vissa plattformar har bra verktyg för det här, vissa har inga verktyg och vissa har dåliga verktyg. Så man kan göra det väldigt enkelt. På Ethereum kan du gå till OpenSea, du skapar en collection som det kallas, och så kan du minta en NFT där. Och sen finns det till och med så att du inte behöver betala någonting om ingen köper det. Och beroende på vad du har för intresse och vilka du vill nå, så finns det olika fördelar och nackdelar med olika blockkedjor.
När man säger ordet minta, för det hör vi ofta nämna och vi nämner den själva också, kan vi bara förklara det enkelt vad det egentligen är? Kan man säga att det bara är att skapa den?
Ja, du fyller i din information i ett formulär, och sen signerar du den här med din nyckel på blockkedjan, och då vet man att det är du som har skapat den.
Och sen finns de där, så det är inte liksom att de ska liksom gå igenom någon slags transformation och bli...
Egentligen en NFT är en... Om du skulle ta upp den på en skärm, så är det text, där det är formulär där det står namn, och sen står namnet, och sen står det kanske beskrivning, och så står det din beskrivning, och sen finns det en bild, och sen är det en länk till bilden. Mm. Vissa blockkedjor tillåter dig att ladda upp bilden direkt på blockkedjan, andra länkar till den...
NFT, en kort historik. Kryptovalutor är, som alla pengar, utbytbara. En bitcoin är en bitcoin är en bitcoin. Men år 2012 kom man på ett sätt att ändra på det här. Genom att i blockkedjans kod färglägga vissa coins kunde man skilja en bitcoin från en annan. De här mynten kommer att kallas Colored Tokens och är en tidig version av en NFT. De första mer utpräglade NFT:erna kom år 2014 på plattformen Counterparty som byggdes på Bitcoins blockkedja. Det handlade bland annat om bilder på grodan Pepe, ett meme som approprierades av högernationalister och saker du kunde använda i spelet Spells of Genesis. Den första succén kom när NFT:er kom till Ethereums blockkedja. Då lanserade CryptoPunks en plattform som delade ut 10 000 pixliga porträtt av människor med olika egenskaper helt gratis. Porträtten började snart säljas på en andrahandsmarknad och den dyraste CryptoPunk-bilden såldes i juni för 11,7 miljoner dollar.
En grej som jag har funderat en del på, det här kanske är... kanske den dummaste fråga jag ställt i de Karols Kryptos historia, och det är, ribban är låg eller hög beroende på hur man tänker på det för det här. Men konst är ju liksom en väldigt så fundamental del av vad NFT är idag, för att det lämpar sig väldigt väl. Liksom så här. Vi vet redan vad ett unikt konstverk är, det är lätt att tänka på och sådär. Men frågan jag har är, varför är allt så himla fult? Det finns ju, det har liksom utvecklats någon slags estetik kring, skulle jag säga, 95% av allting jag har sett i alla fall, som är, det är ganska likt varandra. Det finns liksom nästan en NFT-stil, skulle jag säga. Och jag tycker det ser för bedrövligt ut. Varför är det så?
Det är väl för att än så länge så är det nördar som håller på med det och inte konstnärer framförallt. Och mer konstnärer kommer som är duktiga på digital eller fysisk konst, och det kommer förändras. Men för mig så är konst en extrem liten del. Det är bara den som media har plockat upp, och den som är stor inom Ethereum är väl de här profilbilderna eller konst rakt av. Men det är inte det som är vad NFTs är för mig.
Vad är NFTs för dig?
Just nu så är det en digital fil som man kan använda till andra saker, och en konst är svårt att använda. Om jag köper en tavla, det enda jag kan göra kanske ta den i ett metaverse där jag har en byggnad i en virtuell värld där jag hänger upp tavlan på väggen. Det är det enda sättet jag kan visa att jag har den här tavlan. Men om jag köper någonting som är till ett spel eller till ett ekosystem, eller om jag köper ett medlemskap där jag kan gå till en bar sen, och har jag det medlemskapet så får jag alltid 20% rabatt på ölen. Nu får vi inte göra så i Sverige, för öl får man inte ha rabatt på. Men det finns medlemskap, ett perfekt sätt att ha NFTs, för det är en unik medlemskap. Du kan sen hitta alla som har den här, och du kan skicka ut marknadsföring, skicka ut nya NFTs till dem. Du kan göra väldigt mycket med hjälp av de medlemskapen. Det har jag sålt själv för min YouTube-kanal, jag har sålt medlemskap. Istället för en Patreon så har de fått köpa NFTs av mig på månadsvis basis. De som tycker att stötta mig, vilket jag tycker är roligt när jag pratar med NFTs, så får de ju köpa de här NFTs. Och de kanske inte är värda någonting sen, eller så är det någonting som är kul att ha om 5 eller 10 år. Jag tror att mycket av det vi ser idag är helt klart en hype. NFT är här för att stanna, och om folk tänker att det som vi ser idag på blockkedjan är NFT, så har de inte sett hela bilden. Och att köpa ett konstverk för så mycket, det beror på, om det är orimligt beror väl på hur mycket pengar man har själv. För mig så är det helt orimligt att köpa en apa för 20 miljoner eller en bild på en apa som jag ska ha som Twitter-profil efteråt. Det är liksom, det är inte så rimligt. Och om man köper ett verktyg till ett spel, en yxa för 400 000 kronor, det är inte heller rimligt för mig, men det gör folk, och det är många som gör det här. Om de priserna kommer sjunka, det vet vi inte, men jag skulle väl gissa på att det mesta vi ser idag kommer sjunka i pris. För det kommer komma roligare, det kommer komma bättre, det kommer komma nya lösningar. Men jag tror också att mycket av det gamla kommer finnas kvar som samlarobjekt och visa att jag var faktiskt med på det här från början. Eller att de här gamla spelen har byggts om till nya spel där man använder samma saker från förut. Eller samlar objekt som får... folk kommer säkert använda de här digitala ramarna hemma i sina sovrum och i vardagsrum, där de visar att jag har den här NFT:n från förr i tiden eller från som är värde här. Jag tror att mycket av det här kommer finnas kvar i värde. Men hur mycket, det är orimligt att veta, orimligt att spekulera i, men det är helt klart galet.
kommer finnas ett historiska museet för NFTs.
Ja, och ett, en sal kommer vara till de, de mest orimliga köpen.
Från programledare i De kallar oss krypto.
Exakt.
Ett helt rum med små pentroll och annan skit. Ja, men grymt. Är det någonting du vill tillägga innan du lämnar oss, Anders? Mycket trevlig intervju för övrigt.
Ha öppna ögon för NFTs. Det finns mycket att göra som inte gjort än så länge. Och det finns, ja, men bara en sån tråkig sak som biljetter är helt fantastiskt för NFTs. Andra tråkiga saker som medlemskap och som kvitton, och det finns väldigt mycket för att automatisera bokföring och liknande saker som NFTs och blockkedjor generellt sett skulle vara fantastiska för, som vi inte har börjat kolla på än.
Vad är det du tänker kring biljettförsäljning och medlemskap? Och...
Men om vi tänker en biljett så är, har den alltid, om vi tar på en stor arena som är enkelt att se, folk har varit på arena, vi tar Globen eller Avicii Arena eller vad vi nu ska kalla den. Då har du en stol på din biljett, så har du ett stolsnummer, du har en tid du ska vara där, du har vilken, vem det är som ska spela. Den här informationen kan lika gärna vara en NFT, vilket skulle vara bättre, för då skulle man ha den digitalt och du kan sälja den till vem du vet, vem du vill, vart du vill, när du vill. 100% äkta. Det är ingen som kommer lura dig, du behöver inte vänta 2 veckor på posten att du ska få din biljett.
Det är ingen som kommer vara en biljetthaj utanför och kränger den för liksom 100 gånger vad den är värd.
Ja, det är möjligtvis att de kommer göra det, men den kommer aldrig funka på insidan. Och nej, du kan enkelt, om du har en lokal där du säljer biljetter, kan du ha en app som verifierar det här på en gång. Så att den här risken är i stort sett helt borta med hjälp av NFTs. Och allt som behövs, den tekniken finns, det är bara att bygga den här appen.
Jag har en känsla av, Gunnar, att jag och Anders kommer fortsätta prata efter att avsnittet är slut.
Jag tror det också. Det låter som att du behöver lite tech-support typ.
behöver lite NFT-support för Raw. Men
vi ska prata massa mer om vad NFTs kan åstadkomma bortom konst och kanske även bortom medlemskap och biljetter, vem vet. Men Anders, tusen tack för att du kom hit.
Tack för att du fick komma hit,
ja,
det var kul.
Och vill man följa din resa, Anders Björk, på så har ju du då en YouTube kanal.
Yes. Jag är överallt, är det Annie Observation. Annie Observation, det är 2 ord på engelska att jag håller på, jag kollar på allt. Annie Observation.
Ja. Och då hittar vi dig på Twitter, YouTube och massa annat.
Cool. Lycka till och stort tack.
Tack så mycket.
Vi fortsätter vår resa in i NFT-världen för att kanske vidga vyerna ytterligare lite till. En del, och däribland då vår gäst som ni alldeles strax ska få träffa, menar att NFT-tekniken snarare kan förändra hela människans förhållningssätt till internet och påverka hur vi arbetar, umgås och hur vi roar oss. Johan Unger är grundare av Marble Cards och Meme.com. Varmt välkommen hit, Johan.
Tusen tack. Kul att vara här.
Jätteroligt att ha dig här. Du, allra först, vi har ju gått igenom då hittills vad NFTs är och pratat med Anders om vad det är för honom. Som vi börjar där med dig också. Vad är NFTs för dig?
Det är digitala objekt egentligen. På samma sätt som du har objekt i den riktiga världen så möjliggör NFT digitala objekt. Och att du kan äga dem på samma sätt som att du kan äga, som att Bitcoin möjliggjorde att du kunde äga värde för första gången digitalt, så kan du äga unika objekt digitalt med hjälp av NFT. Vilket jag tycker är väldigt spännande.
Och det är bevisligen just för det också ett väldigt vitt begrepp. Jag tror att när vi har varit och touchat NFTs i De kallar oss krypto i podden här, så har vi ofta tagit som ett exempel att det är som ett samlarobjekt, eller att det är konst har väl ofta dykt upp som ord och så. Men du ser det som något mycket bredare än så.
Det kan vara vad som helst. Precis vad som helst. Precis som du har ett objekt i den verkliga världen kan precis vara vad som helst, så kan en NFT vara precis som helst.
Ja. Men användningsområdena, vi ser att det här kan vara vad som helst. Finns det inte, jag tänker, finns det inte begränsningar, eller är det precis tvärtom?
Några begränsningar finns kanske, men jag skulle nog säga nej, det finns det inte. Tittar man på den vanliga världen så kan man liksom, det finns konst, det finns samlarobjekt, det finns kläder, bilar, bla 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 bla. Och det kan man kanske säga att det kommer kunna överföras till NFT, men vi är i dess linda, och kollar man på hur utvecklingen kommer gå 5-10 år framåt, så tror jag det kommer finnas så många saker som vi inte ens kan föreställa oss idag som man gör med NFT. Mm.
Du har ju själv, som du nämnde Mårten då, grundat två saker som en del lyssnare säkert känner igen. Min.com och Marble Cards. Vad är det för någonting?
Min bakgrund är inom innehållskonsumtion och innehållsdelning. Och när NFT kom i 2017 ungefär, så började jag fundera kring om man kan kombinera sättet folk delar information, skapar information med NFT, att det finns en unik entitet för varje sak. Och då föddes idén kring vad händer om man tar varje länk på internet, om den är kopplad till en NFT och den som delar den först, vi kallar den marblar den då, har man en starkare koppling till den länken då, har man en större incitament att vilja dela den och vilja stå bakom den. Så det var egentligen så idén bakom Marble Cards föddes, att kan man gamifya sättet folk skapar information och delar det på.
Och när du säger länk, det kan vara alltså bokstavligen vilka alla länkar på hela internet typ,
ja,
eller?
Ja, precis. Ja.
Och att man då kan göra liksom en vad gör man av det då liksom?
Då har vi ett system där man tänker på Reddit, man har subreddits, det kan handla om spel, det kan handla om konst och så vidare. Så på samma sätt så har vi kallar det en arena där man kan submitta sina kort. Så om jag har skapat ett kort från ett konstverk jag gillar, så kan jag submitta det där. Och om andra då gillar det genom att de röstar på det, så tjänar jag krypto på det, och de som röstar tjänar också på att göra det. Så det blir som en form av ett incentiverat Reddit eller en incentiverad Pinterest kan man nästan säga.
Och det andra då, min.com, vad är det för någonting?
Idén är lite liknande. Kan man fånga trender på internet? Kan man låta vem som helst som hittar någonting de tror på internet att kvantifiera det och få sig en exponering mot det, i princip investera i det, antingen med tid eller med pengar. Så tanken är att min.com ska bli en plattform där man dels kan upptäcka vad är det för trender eller memes som är populära just nu, och om jag tror på dem tillräckligt mycket, så kan jag också då investera i dem genom att antingen lägga tid eller att lägga pengar.
Du pratar ju om NFT:er då som en del av internets bredare utveckling, och har nämnt då både webb 1.0 och webb 2.0 där vi kanske är nu, om webb 1.0 var internets begynnelse och ser vi 2.0 och så kommer då 3.0 nu. Men det du ser framför dig i det, och där NFT spelar en viktig roll, kan du med så enkla ord som möjligt förklara vad det är du ser NFT:er i webb 3.0?
Om man tänker sig internet som en form av historia nästan, eller en form av story, som möjliggör NFT:er sätt att äga delar av den storyn. Så om jag lägger antingen energi eller pengar på saker som jag tror på, det kan vara konst, det kan vara bloggposter, det kan vara allt möjligt. Ja, det ger mig ett sätt att äga de här grejerna, att äga och att samla är liksom ett mänskligt beteende som resonerar kring väldigt många. Eller resonerar för väldigt många. Så jag tror att det möjliggör är liksom ett historielager som kan ägas av användarna av Web3 då.
Och vad är Web3?
Internet av värde. Så man tänker att Web2 var internet av information med sociala medier och liknande. Man kunde sprida information till vem som helst, vad som helst. Så är Web3 möjligt att du kan sprida värde till vem som helst, vad som helst.
Och att det finns massa användningsområden och ett implementerat monetärt system.
Yeah.
Jag tänker, men det kanske är med risk för att bli för filosofisk, och det här är ingen kritik på något sätt, men och det kanske är en generationsväxling också, men att vi nästan går ifrån ägande, att förut så ägde vi CD-skivor och DVD:er och liksom gud vet allt, och nu så lyssnar vi på streamad musik och vi tittar på streamade TV-serier och vi delar bilar med andra människor som vi egentligen hyr, men digitalt då så går vi mot mer ägande.
Jag tror det, för att det, för mig i alla fall, för att det är kul. Och för att det känns kul att samla på konst. Det känns kul att stötta en ny musiker när man köper en låt. Det finns bara en version av den låten som man kan äga. Sen kan alla lyssna på den. Utan det är någonstans det som är också en väldigt viktig del. Att det inte att jag köper den låten och sen kan ingen annan lyssna på den. Utan tvärtom, alla ska lyssna på den. Ju mer det NFT:n representerar sprids, desto mer värdefull blir NFT:n. Så även om det bara finns en ägare, så är det motsatt att det ska spridas till så många som möjligt. Detsamma gäller konst. En invändning många har är, ja, men vem som helst kan ju se det här konstverket på internet, vem som helst kan copy-pasta det och ha det på i sin bildbibliotek eller whatever. Men det är det som är hela poängen, att sprida den så mycket det bara går, men det finns bara ett äkthetscertifikat som en person kan äga.
Just det. Jag tänker i den här doktorandkursen i NFT som vi har nu, jag har två stycken begrepp som jag känner skulle behöva redas ut. Och det första är dynamiska NFT, som är ett ord jag har stött på i olika typer av research-sammanhang. Och där har det sannoliken tagit stopp för Gunnar Harjus, kan jag säga. Vad är en dynamisk NFT?
Jag vet inte om det finns någon standard svar på det. Jag kan inte tänka på någon direkt som används i någon större utsträckning. Men det kommer bli är förmodligen att idag är väldigt många NFT statiska. Det är en bild eller det är någon form av data som inte förändras. Men en dynamisk NFT är någonting som kan förändras över tid. Någonting som du kan bygga på. Och där tror jag att exempelvis någonting som en digital identitet är en dynamisk NFT. Att allt eftersom att du i framtiden så kanske du får en NFT när du föds, möjligen. Och sen så det du gör i ditt liv, du kan ta examen. Då blir det en bygg. Del i den här NFT:n och du gör andra saker som bygger då på din...
Alltså nästan som en personlig NFT, som ett slags livsverk eller en livshistoria.
I princip, och det är där jag tycker det blir väldigt intressant, för då blir det att det du gör digitalt, det kan också ha väldigt, det visar väldigt tydligt vad du faktiskt bidrar med på internet. Är du jätteduktig på Reddit, ja, men då kanske det läggs in i din identitet så att det blir lättare att för dig att hitta vägar att utnyttja det du har bidragit med på andra ställen.
Svindlade det också till lite för dig när du kände jag ska ha min hela livsidentitet i en NFT, och så byggs det på, så nu är det typ så här årets manliga komiker 2021, och det är så här plupp, så har du en ny grej på din NFT.
Ja, det blir en ganska kort film på mig. Nej, men skämt åsido, nej, men jag sitter ju lite på dubbla stolar ibland när jag sitter här. Dels så sitter jag som programledare, men sen är jag ju också, utifrån att jag är komiker och är en kreativt lagd person och gillar att hålla på och starta upp saker som entreprenör, så sitter jag också och lyssnar och tänker wow, många gånger. Som när jag hör det här så tänker jag shit, det där börjar tänka direkt på Truman Show. Jag börjar tänka på sådana här influencers som Jocke och Jonna, och bara se vart tar det här vägen, och vad är det för delar av en skapande man i så fall säljer, och hur, alltså jag blev svarad på din fråga.
Ja, det svindlade till lite grann. Det här är ju någonstans, skulle jag säga, ganska så... Än så länge ganska abstrakt, måste man väl säga. Så här, det känns inte som att det är så många som föds med ett personligt liksom så, någon slags födelsebevis i NFT-form. Rätta mig om jag har fel.
Absolut.
Nej.
Inte.
Nej. Men liksom, finns det några andra sådana så konkreta exempel som du ser, typ så här, det här skulle kunna vara ett potentiellt ganska så omvälvande sätt att använda sig av NFT-er?
Ett projekt som jag tycker är väldigt intressant som heter Async Art. Och det de gör är att du har en NFT som representerar ett konstverk, men den NFT:n har lager som kan ägas av andra. Så att du har ett huvudlager som är en bild, och sen så har du olika lager som kan ägas av andra, där de kan säga, men nu vill jag ändra det här lagret. Så det lagret har fyra olika versioner. Så du har ett konstverk som ändras över tid baserat på de som äger lagerna, vad de känner och vad de vill visa. Så det blir liksom en form av...
Så om det vore en Jackson Pollock, säger vi, så skulle ett lager kunna vara splashet av droppar.
Exakt. Och då så kan någon...
Och kan de ändra färger eller material eller...
Precis. Både influerat av den som äger lagret, men det kan också vara kopplat till saker som händer. Så där finns vissa verk som är kopplat till bitcoinpriset. Så när bitcoinpriset går upp vissa dagar, då ser konstverket ut på ett sätt. Och när det går ner vissa dagar ser det ut på ett annat sätt.
Men... Begrepp två, ja, som jag känner vi behöver reda ut. Det är ett ord som redan förekommit i den här podden, och det är ordet metaverse. Vad är det för någonting?
Men det finns nog olika sätt att beskriva det. Det kommer från boken Snow Crash som kom i början av 90-talet, tror jag. Där det egentligen är en digital verklighet där de i den här boken arbetar, lever, bekämpar skurkar och liknande. Men man kan väl säga att metaverse är egentligen det. På samma sätt som man säger internet, så kommer man att säga metaverse om en digital verklighet egentligen.
Och för det här är ett ord som jätteofta återkommer när man pratar om just NFT:er. Och varför då? Vad har de här sakerna med varandra att göra liksom?
För att det blir intressant när det som krypto i stort möjliggör, men också NFT, det är att du kan äga saker. Det blir digitala property rights. Och för metaverse blir intressant, så måste många, många, många människor investera en massa i att bygga saker, upplevelser och liknande, assets och så vidare. Och det är inte riktigt möjligt innan du har digital äganderätt, för att folk vill inte investera på någonting de själva inte äger. Och det har varit så tydligt många gånger när folk bygger plattformar på, eller bolag ovanpå Facebook, och sen så ändrar de någonting och sen så är det kaputt. Så att för att det verkligen ska bli de här superintressanta tillgångarna och upplevelserna som byggs, så behöver du ha digital äganderätt för att du ska veta att det du investerar och bygger faktiskt är ditt och att du kommer att fortsätta vara så.
Och apropå Facebook, nu blir det oundvikligt att ta upp det. De vill väl byta namn till Metaverse?
Ja, de vill byta namn, och de säger nu att de är ett Metaverse-bolag. Vi får se om de byter namn till Metaverse, men någonting, jag vet inte exakt vad de kommer heta. Även om man tycker det är konstigt, så det absolut bästa sättet att lära sig det är faktiskt bara köpa sina första NFT, en med NFT, och bara känna hur det känns. För att det jag har sett många när jag har försökt förklara det för dem är att när man väl köper någonting, man har det i sin wallet och man känner att det här är faktiskt min grej, liksom, då är jag trillar på lätten ner för väldigt många. Mm. Så att det är väl en rekommendation till dem som står och velar lite men kanske inte säger det.
Och om ni ska göra det, så tänk då på att varje blockkedja har x antal olika sajter ni kan köpa på. Gör inte som jag gjorde och köp, kolla tre och tänker att nu har ni scannat. För det kan möjligtvis vara så att det finns någon till där priserna var helt sjukt mycket lägre än vad du köpte för. Så ta det i beaktning när ni ska ut och leta NFT-er.
Du pratade om att det bästa sättet att börja det är att börja. Liksom. Finns det något liksom... om man är intresserad av det här, vart ska man börja? Hur gör man? Vart skulle du börja om du skulle börja idag?
Det beror på lite vad man är intresserad av.
Inte på meme.com.
Nej, precis. Det beror på lite vad man är intresserad av. Men personligen tycker jag att Twitter är en väldigt bra informationskälla. Följa vissa av de stora NFT-nyhetskontorna där. Sen OpenSea. Bara kolla där vad det finns för någonting och köpa någonting billigt som man ändå tycker tilltalar en. Gillar man konst kan man väl kolla på det. Gillar man mode finns det en hel del digitala wearables och liknande, men det beror helt på vad man intresserar. Men gå kolla på OpenSea och se vad det finns, skulle jag med det.
Ja. Och det har jag säkert sagt förut i podden, men en sak som är väldigt fint med NFTs är ju också just den här försäljningen. När en konstnär till exempel då har sålt någonting, så får man ju betalt varje gång konstverket säljs, hur många gånger den görs, för att man får sin kickback i form av royalties.
Vilket någon slags vidare försäljningsklausul.
Precis, vilket liksom en fysisk konstnär idag inte får. De får väl oftast 90% av fallen skulle jag säga betalt allt en gång, that's it.
Ja. Exakt, och tänk då om det tillämpas på mer saker än bara konst, utan allt du skapar, kanske till och med från en väldigt tidig ålder, när du sen kommer upp i åren, så har du alla grejer du har skapat, som förhoppningsvis genererar royalties till och från. Vilket ska bli väldigt intressant att se vilka nivåer kommer man upp i, vilka mängder av pengar.
Var kommer det här alltihopa sluta?
Det kommer nog aldrig sluta, skulle jag väl gissa på. Men jag tror att en inblick i att se vad du skulle kunna... Nu är det återigen en bok och en film, så att det är klart att det är lite... Ja, inte exakt så, men Ready Player One, där folk tar på sig sitt VR-headset och spenderar väldigt, väldigt mycket tid där för att det kanske betalar bättre, det är roligare och så vidare. Det tror jag mycket väl kan hända.
Ja. Det kommer bli väldigt, väldigt tjocka och vad säger man, introverta människor framåt.
Introverta, ja, men du står ju på en sån här 360 treadmill, så att du måste ju faktiskt röra på den.
Naturligtvis, jag glömde det.
En sista grej, för att fråga det.
Ja.
När vi pratat nu och när vi pratade med Anders innan också, så här, det har ju varit väldigt mycket liksom, ja, men framtid. Det här ska det bli, det här kan det bli, det här liksom, finns det potential att det skulle kunna bli och så vidare. Vad tänker du att vi rör oss i för liksom tidsperspektiv här? När blir liksom the metaverse liksom, verklighet? När kommer NFT vara en naturlig del av liksom, många, många människors vardag?
Det är en bra fråga. Jag skulle gissa på att om 5 år så kommer nog de som är aktiva internetanvändare, kommer väl majoriteten av dem ha någon form av NFT och ha en wallet och så här. När du kommer till att det är faktiskt att du spenderar kanske mer tid, eller gör vi delvis idag. Det jag tror är att när allt eftersom plattformarna och tjänsterna och upplevelserna som finns tillgängliga, dels med hjälp av krypto, men också med hjälp av AR och VR. När de är tillräckligt bra att vi spenderar mer tid där än vi kanske gör på att kolla telefonerna, kolla datorerna. Det är säkert mellan 5 och 10 år framåt. Men att bara se ett genomslag för att folk äger NFT i olika former, det tror jag kommer hända de närmaste åren. Kanske till och med inom 1-2.
Med de orden så säger vi stort tack till dig, Johan Unger, som kom hit och lärde oss ännu mer och på mer djupet om NFTs.
Ja,
tack.